Varmt välkomna till en podd för Sverige. En podd som vi instiftade under slutet av 2024. Och det här är vårt nyårsprogram skulle man kunna säga. Som sänder ut under vecka 1 via sverigeradan.se. Och med mig här har jag Annie.
Hej!
Precis som i föregående program.
Jajamensan.
Och vi kommer att prata en hel del om vad vi har för förhoppningar och förväntningar på det nya året. Och kanske också relatera lite grann till det året som har varit. Och även möjligen också en del tid tidigare. Som det här hela hänger ihop med. Och det som är vanligt så här när det är runt nyår. Det är ju det att man har blivit väldigt populärt det här med nyårslöften. Mm. Och en klassiker är ju såklart det här med att sluta röka förstås. Mm. Och det är ju någonting som inte jag ägnar mig åt. Gör du det, Annie?
Nej, det är nog inte så många som röker längre väl. Fast man ser massa fimpar överallt. Så någon är det ju som röker ändå. Men...
Precis. Och det är ju det att om man inte har börjat röka, då är det ganska svårt att sluta röka.
Ja.
Men för rökare så är det ju ganska lätt att sluta röka. För jag vet att varje rökare som jag känner till, de slutar ju röka vid varje tillfälle som cigaretten tar slut.
Ja.
Så att många slutar röka flera gånger om dagen. Andra slutar röka några gånger i veckan. Och, ja, det varierar lite grann det där.
Men de kanske vill, de här aktiva rökarna, fortsätta bidra till de globala systemen som vill tjäna lite pengar på.
Ja, tobaksindustrin till exempel. Då.
Mm.
Men om vi då lämnar det här med rökandet. Mm. För oss som inte röker då. Vad brukar man ha för nyårslöften där då? Ett nyårslöfte kan ju vara att man inte vill att man ska sluta svära till exempel. Men det gör vi ju aldrig här heller i podden.
Nej.
Så att det är ju ingenting som vi heller kan lova. Men det här med att vara hälsosammare generellt.
Ja.
Idrotta mer kanske. Mm. Man går ut och springer. Och sen också tänka på det här som man sätter i sig.
Just det.
Här under nyår och så har man ju... Det kanske är en tanke man får när man sitter där vid julbordet och trycker i sig kanske lite onödigt mycket ibland.
Mm.
Särskilt när man kanske är bjuden på någon firma julbord och man har betalt ett fast pris och ska försöka utnyttja det här så mycket man kan då, och få i sig så mycket som är särskilt av det dyra kanske, som är ganska klassiskt. Så kan det bli så att det blir lite för mycket. Men vi börjar väl kanske det här programmet med att prata lite om hälsa och välmående.
Då ska jag fråga dig, David. Kommer du att tänka på vilken mjölk du dricker? Eller kommer du ha mjölk i kaffe? Och varifrån kommer mjölken och smöret? Kommer du att fundera på det nu? Efter...
Ja,
vi vet vad.
Jag tar en liten klunk här med...
Slurp.
Med kaffe utan mjölk här. Som jag alltid brukar göra. Jag tycker om att dricka mitt kaffe svart.
Ja.
Men ibland händer det också att man hamnar vid någon automat och man vill prova någonting annat. Och där vet man ju inte vad de har i det här. Mm. Förmodligen så är det oftast någon form av pulver som man använder där. Men när det gäller mjölken så jag är väl ingen större mjölkdrickare egentligen, men Sverige är ju ändå ett land som vi producerar mycket mejeriprodukter och mjölk och dricker ganska mycket mjölk.
Och vi har både Arla och Valio, och då är det de två stora. Ja. Och så har vi en hel del små producenter också.
Så är det ju. Ja.
Och om man har små barn så kanske man får börja fundera lite om man vill ha flamskyddsmedel i sin mjölk.
Ja, alltså inte vill man väl att mjölken ska börja brinna. Så att flamskyddsmedel är väl ett sätt då för att tänka på det här med brandsäkerheten. Men
du behövs kan ha det istället mycket... för brandsläckare och så kan du ha mjölkpaketet.
Ja, men behöver man så mycket brandsäkerhet när det gäller det här med mjölken då? Och vad har du för tankar kring det, Annie?
Nu så handlar jag explicit så söker jag och tittar på vilken producent det är som det står på förpackningarna. Det gör jag, för jag vill inte vara en del i och vi pratar om vem som ska gynnas av pengarna och sådär, att jag vill inte betala och bidra till det här Bovär-förbruket då. Och jag hoppas det är många som tänker på det också för våra djurs skull. Och vi vet, jag var inne och tittade på Food Safety EU. Och där, då kan man läsa att det här Bovär då, som är en propanol-variantprodukt. Propanolet används i flamskyddsmedel bland annat. Att det är, man vet inte, det finns då en panel då, x antal personer, experter som uttalar sig, och så finns det nedskrivet då sammanfattning, och så står det att ja, vi vet inte om denna produkt har effekt på metanproduktion i kossorna då, så man vet inte om det har, bara det att man inte beaktar den osäkerheten, och sen att det har skadliga effekter på hälsa vad gäller gentoxicitet. Att man kan inte utesluta att det skadar generna i våra celler. Och sen finns det ju uppenbara risker då, och det var det här att om du andas in det här så är det risk för hälsa, så du måste ha använda, ja, liksom tänka på det då. Och sen vet vi ju inte hur kossorna kommer att må utav det här, att de är ju redan pressade, man matar ju kraftfoder till kor, så att sen x antal 10 år tillbaka, förut så gav mig mest hö och halm och så, och de hade ju fina avföringar med det då, men nu har de ju liksom, står de i rinnande diarré mer eller mindre kontinuerligt för att man ger kraftfoder för att öka produktionen och maximera. Och nu ska de få det här preparatet i sig då, och hur det känns så är i magarna, det vet man väl inte riktigt ännu hur. Nu får inte kossorna leva så länge för sig, det var bara 5-10 år innan man slaktar dem, men, hur som helst, det, när det inte ens är säkerställt effekten på det hela, så är det ju märkligt vad vi köper för grejer, eller staten investerar i. Och framförallt till små barn skulle inte, om jag har, nej, det, titta, försök köpa annan mjölk.
Ja, jo. Och sen har vi också nötkött som också kommer från korna. Och förr i tiden så åt ju korna, vad jag förstår, de åt ju klöver.
Ja, det gör de väl fortfarande.
Och det ska, antar jag att de förhoppningsvis gör fortfarande en del av det. Men
när det alltså, du ska det, köpa ekologiska produkter i huvudsak om du ska undvika.
Kan man lita på att de här produkterna är ekologiska? Då, när de märker
det får vi ju försöka göra. Om man köper svenskt så kontrollerna är ju massiva på producenterna. Så att man kan nog nästan, säkert inte i alla fall, men i stora drag så ekologiskt borde vara safe. Så det finns ju också den här vad heter den nu, nu tappar jag ordet på det, bekämpningsmedel som man slipper, som ackumuleras i fettvävnad. Jag tar namnet när jag kommer på det sen.
Ja, men även sen kan man ju också tänka på det här då, av hälsoskäl så ska man ju då försöka att kanske undvika vissa produkter och även vissa företag. Och utav kanske också, som vi pratade om i tidigare program, vi pratade om det här med djurhållning också.
Ja.
Och djurskyddslagen här i Sverige. Men också, det har ju också varit tal om det här med att vissa utav de här företagen, och det gäller ju inte bara livsmedelsföretag utan andra företag också, när de gör sina reklamer, sin reklam, att man då helt enkelt, att man pushar mycket för det här med mångkultur och så vidare. Och sen att vissa företag kanske har kopplingar till olika typer av kampanjer eller kampanjanden eller olika typer av verksamheter helt enkelt som verkar för mångkultur, invandring och globalism och så vidare. Ska man också försöka att undvika företag av den anledningen?
Jag tänker nu som exempel på det du nämner nu, man kör någon kampanj och försöker skjutsa igenom, att det var ju att halalkött för något år sedan skulle ICA köra igenom och promota väldigt mycket. Men nu har de inte gjort det, för de, jag tror att många människor tycker det är jobbigt att tänka på att kanske, nu ska ju inte djur fara illa i Sverige så då, liksom, men om de ändå gör det, att det blir ju, så jag tror ICA backade på det där, de fick mycket kritik för det.
Ja, det brukar ju ofta vara så att när man handlar, när man köper fläsk till exempel, då kan man vara ganska säker, då kan man vara helt säker på att det inte är halal slaktat eller kosher slaktat.
Det lär ju vara så.
Ja, men när man köper till exempel sånt som kyckling och liknande, då finns det ju alltid så att köper man frysta varor, då kan de ju ha importerats från utlandet. Och då är det ganska vanligt att halalslakt, det har ju blivit mer och mer vanligt att det förekommer.
Ja, de är
det
märkta då.
Syns alltid, ja, precis. Och det vanligaste brukar vara att det är någon lite rundaktig symbol med någon form av arabiskt tecken då, så att säga. Och gärna någon form, liten kort text där. Alltså det är ganska lätt att se på produkten om man vänder på den. Om det skulle vara så att man inte vill köpa just halalslaktet.
Ja, om man har egna etiska skäl. Tycker att man vill inte vara en del i den produktionen, så kan man ju kika på det.
Ja, absolut. Sen kan man ju titta, sen vi pratar om det här med hälsa och välmående och de här produkterna, och sen så är det ju också så att man har ju, var inne på det här med fläskkött lite förra programmet, och då nämnde jag också då att här i Sverige så är det ju så att vi äter ju julskinka på julbordet och så. Men sen är det ju även så att
inte om du är vegan eller vegetarian.
Nej, men precis. Och det, men det är som sagt, det är inte alla som är det, men en del är ju det. Och sen är det ju så att just fläskkött har man ju då sagt att det ska vara ganska främjande, åtminstone under uppväxten, när man äter just fläskkött, att det är nyttigt för järnsubstanserna.
Ja.
Och av den anledningen så bör vi då såklart fortsätta hålla i den här traditionen och inte försöka minska på den produktionen. Sen kan man också se det så här. Jag försöker ju alltid att se på sådana saker ur ett ganska så logiskt perspektiv. Om man tittar på till exempel det här med lamm och får, som är väldigt vanligt i Mellanöstern och i Nordafrika och sådär. Så det är lite mindre vanligt här i Sverige, men även om det förekommer ju såklart på restauranger och så vidare. Men där har det ju så att från fåren så får man ju då ull som man kan göra kläder utav.
Mm.
Från korna så får man ju mjölk som man kan dricka och göra mejeriprodukter av. Men från grisen däremot, där är det ju då så att den är ju enbart till för att ätas i stort sett. Och möjligen att man kan använda den till någon form av renhållning delvis, men jag tror inte att det är så praktiskt.
Renhållning?
Ja, de äter ju, man kan ju alltså dumpa restprodukter och sånt där. De sätter ju i sig nästan vad som helst.
Grisar. Ja, du menar att man får avsättning för restprodukter från restauranger.
Ja, exempel, och liknande.
Okej, kanske det,
men i regel så är det så att den har ju inget annat syfte än att äta. Så, så just av den orsaken så är det ganska logiskt att vi konsumerar fläskkött. Medan man kanske när det gäller nötkött så försöker man undvika det in i det sista. Va? För att man vill få ut så mycket mjölk som möjligt. Mejeriprodukter.
Ja, fast du har ju också produktion för att producera bara kött från kor. Liksom. Du har ju den sidan. Men ja, nu kommer vi in på jättemycket frågor av mat, kött och sådär. Jag kan förstå att man inte vill äta upp sina fyrbenta vänner, absolut. Och jag tänker på hur viktigt det är då att ha noga koll på att man får i sig tillräckligt mycket näringsämnen och proteinerna, att man har koll på det, och järn och så. Men det vet ju man om man är vegetarian eller vill vara vegan och så, att man tar sig an och jobbar på den. Det som jag däremot tänker är liksom en etisk utmaning är ju att om du inte vill äta kött, hur du ska ju fortfarande odla grödor och du behöver ju gödsle från djuren. Så där är ju att börja fundera på hur ska det se ut då? Man eftersträvar ju att få bort mjölk- och köttproduktion överlag, känns det som i Sverige. Man gör ju det. Man lägger ju ner lantbruk och så. Men vi borde ju ha så att vi ska klara oss och inte bli näringsfattiga. Maten har ju blivit sämre genom årtiondena, så att vi äter ju sämre och vi får mera inflammationer i magtarm. Många mår ju. Det var faktiskt så att jag åt skolmat några dagar när jag hälsade på. Och jag blev jättedålig. Jag blev sjuk av skolmaten. Och detta, de unga klarar ju, de är fortfarande starka i kroppen. Men prova att äta skolmaten eller två dagar och sen se vad som händer. Det är så mycket främmande och liksom märkta produkter.
Det är samtidigt också så delvis att man har vissa vanor också. Att kroppen har vissa vanor och när man förändrar dem så kan det också ge
visst, men du ska inte behöva reagera så på att du käkar lite köttbullar och potatis. Men det är mycket annat i det där. Men apropå hälsa och nyår.
Ja.
Maten, att ta hand om sin hälsa. Och sen var en annan grej vi ville gärna ta upp båda två. Det var det här att vi alla ska försöka se till att nätverka mer. Och bli
absolut
sociala och hjälpas åt. För att varför vill vi det?
Ja, men man tittar på till exempel Sverige. Vi är ju ett land som har oerhört mycket förenings... Alltså vi lever mycket... Vi är föreningsmänniskor här i Sverige, svenskarna. Vi är medlemmar i många föreningar. Och vi har bostadsrättsföreningar. Som alla som bor i en bostadsrätt är ju automatiskt medlem i en förening.
Eller hyresgästföreningar.
Tänker man inte så mycket. Det har vi också. Och sen har vi ju då olika typer av intresseföreningar som många är medlemmar i. Man är med i idrottsföreningar och idrottsförbund och golfklubbar och fotbollsklubbar. Och
vi får snart göra familjen till en förening.
Ja. Ja, en del har ju till och med stiftelser.
Vissa
familjer har ju det. Faktiskt.
Ja, de har ju det.
De har ju det. Om man är lite mer om sig och kring sig ser man ju till att göra en stiftelse för sin egen familj.
Ja. Vad finns det för fördelar med det?
Vi svenskar har inte kommit så långt ännu, men andra i Sverige gör väl det.
Och
det har väl alla möjliga typer av ekonomiska fördelar. Vi kan säkert komma in på det i något program längre fram.
Okay.
Men det jag skulle nämna i alla fall här, det var ju det att vi är ju då, har ju, vad jag förstår så är till och med de länder i alla fall där vi har de som där det är per capita då, så är vi medlemmar då i flest föreningar och har flest antal föreningar per capita så att säga då, i landet. Och då är det så att även om man då kanske inte är medlem i föreningar så har vi har ju de här olika typerna utav högtidehållanden som vi har i vårt land. Jag tänkte på det här med till exempel när man har valborgsfirande som jag pratade om tidigare innan programmet där. Att,
som dock inte är en förening.
Nej, det är inte en förening. Men jag menar ändå att vi engagerar oss mycket tillsammans med andra människor i det här landet. Och vi går automatiskt och tittar på de här majbrasorna. Och vi går och firar när vi på nyårsafton går vi kanske upp på något berg tillsammans med många andra och tittar på fyrverkerier. Och vi är engagerade på ett sånt sätt så att vi är ute när olika föreningar håller olika typer av aktiviteter för allmänheten.
Man dras till andra människor och vill följa med vad som händer och lyssna in. Och,
precis.
Och även online och så då, utifrån man inte kan.
Och det är mycket vanligt att man tar initiativ och gör saker.
Men det är ju många som inte gör det.
Ja, så är det ju. Ja. Och därför vill vi uppmana människor till att ta initiativ och genomföra sådana här typer av sociala aktiviteter och delta också även på dem. För att Sverige är ju kulturellt sett väldigt mycket uppbyggt på det sättet i det här landet. Och det är också ett sätt att då försöka passa på att nätverka. För det är också så att makthavare som vill förslava folk, de måste ju ta över de här, våra traditioner och förhindra oss från att träffa varandra.
Ja. För att kunna kontrollera våra tankar och preferenser, ja. De vill inte gärna se att vi har samrör med varandra allt för mycket.
Nej, och därför vill jag då uppmana såklart att
ha, mer... år,
ha det i åtanke. Förr i tiden så skrevs det mycket i tidningarna om olika aktiviteter som man kunde gå ut på och delta i och så vidare. Ja, nu läser man ju inte papperstidning så ofta längre utan man är mer ute på nätet och läser på mer fria medier kanske, framförallt vi som sitter här. Jag brukar kalla det för framtidsmedian, det brukar kalla det för fria medier och vissa säger alternativmedier, men jag tycker att alternativmedier är egentligen ett ganska så dumt begrepp därför att det finns ju bara ett alternativ och det är de här så kallade fria medierna som jag hoppas kommer att bli framtiden och som delvis redan är framtiden. Vi har ju en tidning bland annat som faktiskt går ut som papperstidning varje vecka nu. Eller vi har, men det finns i alla fall bland de fria medierna. Där man faktiskt inte är beroende av någon jätterik familj som då helt enkelt propagerar eller går ut med vilken agenda man ska tillåtas att följa i tidningarna.
Men vi pratar inte om att vi tänker inte att alla ska gå ut och producera tidningar. Det räcker väl att prata med sina grannar eller hitta några bästa vänner som gillar att göra samma saker. Det kan ju vara en liten social krets, men det är bättre än ingen. Så försöka orka ändå.
Absolut, och se till att man hela tiden är aktiverad på olika sätt. För det var vi också inne på i förra programmet när vi pratade om det här med julen, att folk, det börjar svida en del i plånböckerna hos folk.
Just det.
Och då kan man ju passa på under det här året 2025 att se vad kan man egentligen göra för så lite pengar som möjligt. Och vad kan man delta i för typ av aktiviteter som faktiskt inte kostar någonting alls. Och det kan ju vara en uppmaning då helt enkelt att försöka nätverka mer.
Och du kan ta egna initiativ till aktiviteter och locka med någon eller två, tre personer att göra någonting. Och kanske blir det något regelbundet utav det och kanske får du bättre hälsa utav till och med promenadklubb eller...
Ja, absolut. Och det här med hälsa är ju också någonting som är viktigt att tänka på överlag. Och vad man kan tänka på när det gäller hälsa. Vi pratar ju mycket om det här, eller det pratas ju mycket om det här med olika typer av kostmetoder och hur man ska bete sig helt enkelt för att få en bättre fungerande kropp. Bättre fungerande organ och så vidare.
Och här kommer man ju in på det här med kosten och EU-regler tänker jag på. För EU har ju mer och mer effekt på vår vardag. Vilket jag vill lägga tyvärr till. Men det jag tycker stora problemet där är att EU är ju inte bara ja, folkvalda och specialister, utan där är ju ett öppet inbjudan och konstant påverkan från lobbyister. Och lobbyister är liksom ett lagligt ord för korruption egentligen. Så att folk från matindustrin och så, de sitter med i beslutande organ och ger råd, och naturligtvis styr de till att försöka sälja mer av sina produkter. Och det här kostar ju på vår hälsa också, i vissa fall kan det bli så. Man ska inte vara jättenegativ till allting, men jag tror att det, vi får vara mer och mer observanta på att klara våra egna, de som ska kunna ta goda beslut för den vanliga svensken, har de koll nu då? Det ska inte vara så att jag ska behöva själv leta upp data från EU-databaser och kolla att vart det är rätt gjort nu, utan se till att sätta krav på tjänstemän att när jag ringer in och frågar någonting, se till att ha ordentliga svar på det så att jag kan känna mig trygg i vardagen med mat och så. Men vad händer med EU då? Kommer de, vad är det Tyskland håller på? Nu började, jag kan inte berätta. Ja. Du
ja, men det som jag tänkte mest främst på här när det gäller EU då och framtiden här under 2025, det är ju det här med vad kommer att hända med ekonomin och hur kommer de olika länderna att påverkas utav USA och den nya presidenten och deras kommande beslut. Det har ju pratats mycket om det här med tullar mot Kina. Och många har gjort sig beroende av just Kina. För att det produceras ju oerhört mycket produkter. Mm. Framförallt elektronik i Kina. Och det är ju ett land som flera länder har blivit mer och mer beroende av importer ifrån.
Ja.
Och om då USA ska bli mer och mer självförsörjande och man ska kanske införa då någon form av tullar och höja avgiften för importerad gods då helt enkelt från Kina. Det kommer nog påverka ekonomin i USA och det kommer påverka mycket i Europa. Och det har ju pratats om att Europa kommer då säkerligen att följa efter delvis. Och där ser vi då att Storbritannien, som har lämnat EU nu, det har ju sagt så att...
Ska vi, inte nu. Ja, du gjorde det för ett tag sedan.
Det var ett tag sedan. Ja. Men nu menar jag, då menar jag i närtid då, så att säga. Det var väl inte många år sedan, men det var 2016 var det, va? Kan det stämma?
Vet inte.
Men, ja, och då är det så att där har man ju då möjlighet att inte följa EU längre. Man kan alltså göra som man själv behagar.
Alltså, vem och, menar du?
Nu menar jag Storbritannien då? Här, va?
Ja, just det.
Så att, där får vi då se. Än så länge så sägs det att Storbritannien inte har tjänat så mycket på deras EU-utträde. Mm. Det var väl 2016 har jag för mig som man beslutade om det, men det tog väl några år innan man verkligen lämnade.
Ja, de har på länge, ja. 2020. Innan de bröt sig loss, ja. Precis.
Att, men i alla fall...
Men kommer Tyskland också knäcka loss sig? Jag tyckte jag hörde någonting sånt, att nu går det så illa, så nu kommer de att... Eller?
Ja, än så länge har jag verkar som att de håller hårt håller sig kvar hårt, men vi får väl se vad som kommer att hända. Jag har väl inte hört några indikationer på det än då, men det är möjligt att det pratas om att man även där börjar se att det finns vi har ju AfD förstås i Tyskland, Alternativ för Deutschland.
De växer
ju så det knakar, och där är man ju mot EU. Så är det ju. Om EU-kritiken fortsätter bland folket, fortsätter att växa i Tyskland. Nu är det ju så att Alternativ för Deutschland är ju då mycket kritiska till den här migrationspolitiken som man har haft under många år. Och det kan ju vara så också att det är det som är i huvudsaken, det som får, som gör att väljare lockas till partiet. Men det är då får man ju då helt enkelt det här negativa inställningen till EU på köpet, vilket jag då anser en bra biprodukt.
Ja, nog är man väl för att man ska ha en egen stark, ganska decentraliserad situation och kunna bestämma mycket själv, kan jag väl tycka. Det blir svårare att påverka en stor koloss. Men apropå att bryta sig loss eller inte, så om man tänker då exit-länder, men nu hörde jag att Ukraina då ska pushas in i EU och NATO bland annat, om nu det går eller inte vet man inte, men så att vi får se vart
Mm.
Och vad var det? Ja,
det är nyval i Tyskland också i februari.
Mm.
Så vi får se då vad som
händer. Vad som händer
då. Alltså, ja, mm. Man kan väl säga så här att förhoppningen och prognosen är väl att AfD ska öka och bli ännu större.
Mm.
Och det är väl det vi hoppas här i Sverige på att det ska ske. Mm. Och det kan ju också leda till att även eventuellt då att Alternativ för Sverige också växer i Sverige.
Ja, just det.
Det är systerpartiet då.
Just det.
Som jag själv också är medlem i och engagerad i.
Mm. Tyskland har ju blivit beroende, eller de, det vill säga att USA börjar tjäna mycket pengar på de här ledningarna som saboterades. Så nu säljer de ju, är det naturgas de säljer till Tyskland? Så att USA vann ju mycket på att frikoppla Tyskland från Ryssland. Mm. Det lär väl fortsätta i samma spår ännu ett tag.
Ja, vi får se. Och du nämnde här också att Ukraina
De ska med.
Vill med. Och vi har också sett också, det är väl någonting som jag tror att de flesta kanske inte riktigt har förstått. Men 2014 så hade vi varit val i
Ukraina.
Ja, men det var ett val i Skottland också.
Okej.
Okay. Eller i Storbritannien, ja, Skottland, om självständighet.
Mm-hmm. Ja, just det.
Från Storbritannien.
Ja.
Där man, eller United Kingdom. Mm. Där man då helt enkelt valde ändå, trots allt, att stanna kvar i United Kingdom.
Mm.
Men det var ju innan man hade röstat för det här Brexit.
Mm.
Och nu har man ju hört att i Skottland så är det så att ursäkta, där är man ju mycket mån om att att man ändå vill, det pratas mycket om det här med självständighet från England ändå då. Och, eller från United Kingdom. Och det finns många krafter i Skottland för att slå sig fria från eller från United Kingdom då.
Okay,
och det intressantaste det är ju det att det pratas redan nu att det första beslutet som man skulle fatta när man har blivit oberoende av den nuvarande unionen då, precis, eller ja, när man är oberoende eller när man har då blivit självständiga, det är att skicka in en ansökan återigen om att bli medlemmar i EU, va? Och det är ju ganska så absurt skulle man väl säga då, att då, det skulle ju verkligen vara från att lämna en någorlunda fungerande gammal fin union till att gå med i det här nya Sovjet, som jag kallar det för Sovjetprojekt, det nya Sovjet 2.0 kan man väl säga,
ja.
EU,
det europeiska nya Sovjetunionen har varit
ungefär så, det tycker jag är en väldigt bra namn för det. Och märkligt då att man pratar om att vi vill verkligen vara självständiga. Vi vill slå oss fria från
om man England. Reser i Europa och lite grann så, men man har ju mindre pengar nu så det blir mindre resor, kortare resor, men jag tycker att jag var nere i Centraleuropa och tyckte oj vad de har kommit igång liksom, alltså infrastrukturen ser ut att funka riktigt fint och det är liksom rent och bra och sådär. Och så känns det som att det dippar här i de här nordiska länderna. Och det är väl det som är lite grejen med EU då, att som jag uppfattat det, att det här systemet är gjort för att stärka central produktion och göra perifera delar till konsumerande. Vi ska mest bli konsumenter, vi ska inte ha så mycket egen produktion, utan vi ska gynna de globala centrala producenterna. Och det är det vi ser i vardagen också. Så att det är ett fixit och svexit och ja, Norge är ju inte med. Daxigt, kanske vi skulle. Vi får väl se när, hur mycket folk tål. Och, men det måste de ju känna av, våra egna politiker. Att, men nu kan vi inte pressa mer. Nu kan vi inte ta ut mera skatter och höja matpriser ännu mer. Eller kan de styra det där? Eller kommer de att vad har vi i slutet av 25? Betalar vi ännu mera för maten nu? Jag tycker det går i taket redan nu. Men
ja, man kan ju se på det tycker jag, att för kanske ett decennium tillbaka, alltså för ett tiotal år sedan ungefär, så var det en enorm skillnad mellan att gå och handla en kasse, en matkasse i affären, och att gå på ett restaurangbesök.
Ja.
Alltså, när man gick på restaurang så kände man att det var verkligen
dyrt.
Ja, precis, dyrt. Idag så kan jag uppleva att när man går och äter på en restaurang och betalar kanske 200 kronor för ett hyfsat mål ändå med mat, och då kan man få en känsla av när man går och handlar att för 200 kronor så får man inte så jättemycket i matkassen längre.
Ja,
så där har du märkt en stor skillnad. Och det är inte så att det har blivit billigare att gå på restaurang, utan det är, väl, det är matpriserna som har blivit
så är det.
Högre. Va? Och det har ju gått då successivt. Men när man tittar då på man tänker tillbaka då att för 10-15 år sedan, oj vad dyrt det var att gå på restaurang.
Mm.
Och ser man idag att man tänker knappt på att det är så pass dyrt som man ändå tyckte det var. För men då det, ser man skillnaden.
Och det var ju ett av löftena när det skulle vara, bli EU, att nu ska matpriserna gå ner. Mm. Det har ju alla glömt bort redan, men jag kommer ihåg det.
Mm. Ja, men vallöften, minnet är ganska kort. Det är ju likadant som jag, när jag pratar med folk om det här med, nu har vi sett hur de här PET-flaskorna har fått, återigen fått de här skruvkorgarna som sitter fast. När man vill skruva loss den från gängorna så sitter den liten, sitter den kvar fortfarande i där.
Mm.
Och det tycker folk att det här är nytt och innovativt. Det har vi inte sett förut. Men när jag, när jag påpekar för människor att minst inte början på 90-talet det här fenomenet, då har folk glömt det.
Att det har kommit tillbaka.
Att det har kommit tillbaka, att det har funnits tidigare.
Nej, det minnet är inte kort.
Så minnet är ju ganska kort hos människor generellt.
Okej.
Det menar jag på då, att så är det också med vallöften. Du säger det här att går vi med i EU så kommer vi få lägre matpriser.
Mm.
Och det enda sättet att kunna mäta det på, det är väl att se då att hur ser det ut för de länderna som inte har gått med i EU. Eller hur hade det sett ut i Sverige om vi inte hade gått med i EU. Det vet vi ju inte idag. Så det går inte att bevisa heller att vi har fått det billigare. Vi har ju fått det dyrare, men vi kan inte bevisa att det är ännu dyrare om vi hade varit utanför EU.
Jag mötte någon, hade besök från sydöstra Europa, en äldre kvinna. Hon var chockad över matpriserna. Chockad. Det var tomater och vad det var.
Mm.
Men jag skulle vilja höra någon tagning här på, nu har vi så mycket krigshets. Ja. Oj. Det ska, mycket pengar ska in till den businessen. Vad kommer vi att få? Vad händer? Usch.
Ja.
Vad tror vi 2025? Blir det så att det liksom... Eller är det så att de håller in tyglarna? Då tar så mycket pengar det går och så håller de in tyglarna. Och sen när det inte går att få ut mera pengar, då släpper de på tyglarna igen. Eller?
Ja, jag vet inte. Jag tror inte att 2025 kommer bli något direkt fredens år kanske. Det finns inte så mycket som lyder av det tyvärr. Man får vara lite pessimistisk här.
I Finland har de ju uppmanat till att alla reservister ska vara redo 2025 och i sitt livs bästa skick, sa någon från Utrikespolitiska institutet där, att det är vad som gäller för finnarna. Mm. Men svenskarna, jag vet inte, här blir det, nej.
Men man skickar ju hem sådana här foldrar från myndigheterna om att
skrämselpropaganda
ifall krisen är inne, krisen eller kriget.
Gör du sån där prepping?
Ja, alltså en viss form av prepping med konservburkar bör man ju ändå.
Men jag tänkte så här, att om det skulle smälla i nutid, det är ju inte 40-tal längre, då är det väl liksom antingen är det kört eller inte. Alltså du har ju ingen så här kanske läge att okej, det smällde bort hos grannen, nu har jag 3 konservgurkor. Så det kommer att vara så.
Helt plötsligt kanske du lyfter på kranen i ditt kök och så märker du att det inte rinner någon vatten. Det kan man ju vara ganska oförberedd på, men har man då några dunkar redo som man alltid då byter ut med jämna mellanrum, så vet man ändå att man kanske kan ha några tiotals liter eller 100 liter redo själv.
Det blir så långsamma insatser och åtgärder att det handlar om att skruva igen kranar i ett så att säga laddat läge. Nu har det kommit vapen som kan ersätta kärnvapen, men var lika effektfulla lokalt i alla fall. Då säger de att nu vi kommer inte behöva kärnvapen, men vi kan ändå bomba sönder era städer effektivt utan att sända in ens manskap. Så att vill de så då alltså, jag tror inte att vi kommer till ett sånt, eller jag vet inte,
men men man kan väl i alla fall konstatera att, som du nämnde här, att i Finland så har man sagt att alla reservister ska vara redo och så vidare. Va?
Mm.
Och man börjar prata om det här. Egentligen så är det så att ett försvar ska ju fungera på så sätt att man, som till exempel under den här tiden, på 60-talet när Sovjetunionen och USA hade såna här kraftmätningar eller vad man ska kalla det för.
Mm.
Då var det ju viktigt ibland för Sovjetunionen att när man hade en ny atomubåt som man hade längre räckvidd och man kunde skicka de här kryssningsrobotarna, då var det viktigt att skicka ut de här och testskjuta.
Mm.
Och för att man ska då visa i USA att de verkligen ser det på sina satelliter och på sina när de har sina spanare ute, att titta, oj, nu ser vi vad Sovjetunionen har för någonting.
Ja, just det.
Och vice versa. Va? Så man visar upp helt igen, man har ett starkt försvar i ett preventivt syfte. Det vill säga att om någon ger sig på Sverige till exempel, då ska vi visa att vi har gjort såna övningar med våra flygplan till exempel och ubåtar. Så att skulle man ge sig på Sverige, då skulle det bli ganska kostsamt. Man kanske skulle, om Ryssland till exempel skulle ge sig på Sverige, så skulle man ju då tänka sig att de kan säkert besegra oss. Men när man väl har gjort det så har det blivit så pass kostsamt. Mm. Så att det har inte varit värt i slutändan att man gör så pass mycket motstånd.
Mm.
Så att försvaret är alltså till att använda preventivt. Alltså ja. Man, mm. Så egentligen det här med att när man pratar om i Finland om att vi ska se till så att vi alltid är redo. Mm. Egentligen ska man ju alltid, oavsett om det är fredstid eller om det är oroligt, så ska man ju alltid försöka visa att man är redo för att avskräcka.
Mm.
Men det här är mer, tycker jag, tydligt på ett, som du säger, va? Man är inne på det här med att nu ska vi hetsa verkligen och hota och vara framme.
Frågan är om de här konstellationerna som ställs upp för oss och vi hör dem via media och så här, och vi tror ju något sån här på det vi hör och får. Du följer väl utländsk media hela tiden också och jämför, det är värt att göra. Men om de här konstellationerna egentligen är vad vi ser, alltså att det kanske finns upplägg och samarbeten som vi inte alls vet om. Vi ska tro att vi står i någon riskläge, eller vi kanske tror för lite, vi kanske är ett större riskläge än vad vi ens förstår, jag vet inte. Men det liksom styrs ju vad som kommer ut i media. De tänker så här, vad ska folket få veta nu? Och så här, hur mycket ska vi skrämma upp dem och till vad då?
Och framförallt det här med kommunikation tycker jag är väldigt intressant. Att man har ju alltid fått lära sig, när man var liten så har man ju fått lära sig att man ska försöka kommunicera i första hand och inte slåss.
Just det,
ja,
diplomati. Att det,
ja, exakt va. Mm. Så det där har vi ju i oss sedan länge va. Och nu tycker jag ändå att man kan se mer och mer hur man istället för att försöka kommunicera och hålla kommunikationerna igång, hålla dem varma.
Dialoger.
Ja.
Dialogpolis.
Så försöker man rusta och hetsa istället då. Att man försöker visa musklerna. Och
men där måste ju de flesta tycka att det är konstigt. Vi har ju alla gått till skolan och fått höra det här som du säger då, att ja, det är fred och man ska prata om problem, man ska lösa konflikter med samtal. Och nu är det liksom bara bortblåst.
Ja, men som vi såg i EU-parlamentet här för några månader sedan, hur Viktor Orbán i Ungern, han ville ju då försöka att med hjälp av diplomati försöka tala med Ukraina och Ryssland där, och försöka medla på något sätt.
Ja.
Och då ville ju då Alice Bah Kuhnke här i Sverige, Miljöpartiet, hon den här programledaren för Disneyklubben. Hon, och där var det då, det var ju barnprogram där man skulle då man ska vara pedagogisk och ändå försöka att utbilda barnen åtminstone och på det vi pratade om nyss, det här kommunikation och så vidare. Hon förkastar det här beteendet då helt enkelt och tycker att nej, förhandla fred, det kan man ju inte göra, det är ju jättehemskt.
Just det.
Och det tycker jag är lite märkligt det här, att det pratas ju om att mäkla fred.
Ja.
Det är någonting som man absolut inte ska göra, det är nästan som en synd. Att försöka få till fred mellan alltså där det är konflikter.
Ja, någon har ju ställt om kikaren 180 grader här. Liksom, att titta åt ena håll, det är bara att titta åt andra hållet nu.
Mm. Och det visar ju tydligt också hur att lägger man ut en agenda om att nu ska det vara oroligheter.
Mm.
Och ska alla följa det här och försöka hetsa så mycket som möjligt. Det är nästan så att man uppfattar som att folk, att det är det man vill. Va?
Mm.
Sen har vi det här också. Vi kan också se då hur saker och ting sker nere i Mellanöstern.
Mm.
Där har vi ju då konflikten Israel-Palestina också. Ju.
Mm.
Och det som sker på Gaza.
Syrien, allt det där.
Ja, exakt. Mm. Och där har man ju också, nyhetsrapporteringarna är ju ganska intressanta.
Mm.
Oftast handlar det ju väldigt mycket om det här med Ukraina.
Mm.
Och i Mellanöstern så vill ju många få bilden av att att medierna ändå går ut med den här bilden om att det är Hamas och det är Palestina då som är den här krigshetsande sidan då, så att säga. Men å andra sidan så tycker jag nog att det har ju rapporterats om när 3 eller 4 israeliska soldater avlider. Då kan det ju vara ett 10 minuter långt reportage om hur kunde det här ske och vad hemskt det här var och så vidare. Men så när man bombar lite grann när man bombar ganska rejält då i Libanon till exempel, så att det är 40-tal människor där, då rapporteras det kanske bara under några sekunder.
Ja.
Då ser man liksom vilken skillnad det är på rapporteringen då, så att säga, vad som sker.
Det är ju märkligt att jag sa till någon att tänk om Ja, det är ju utopiskt. Men tänk om alla skulle följa 10 budord och den där sexan om att inte ha ihjäl varann. Ja. Och varför det här är ju märkligt liksom att hur man berättigar mördande av människor som det egentligen är.
Men det är väl lite så också att så länge man är på den så kallade goda sidan, då är det väl alltid berättigat med krig och elände.
Ja, det är inte så konstigt. Ja, jag skulle säga nej.
Jo. Vi som sitter här säger ju det såklart. Men det är ju också så att...
Ja, men det försvaras ändå. Ja, det är så många som säger att det är okej. Den ena sidan, det är okej för dem att ta till vapen, men den andra ska inte. Och sådär håller det på. Så bara, vänta nu. Mm. Vad är det som gäller egentligen?
Mm. Det här visar ju verkligen också hur medierna kan vinkla saker och ting. Mm. Och när media går ut med att det här ska göras i det här och det här syftet, då tycker alla att det är helt okej helt plötsligt. Eller alla, men många utav läsarna och tittarna och lyssnarna tycker helt plötsligt att det här är berättigat. Mm. Jag brukar ju säga som exempel, nu kan man ju tycka då att det här kriget i Ukraina då, såklart. Min inställning här, det är ju såklart att det är väldigt olyckligt och det är helt onödigt att människor ska hålla på och skjuta ihjäl varandra i Europa. Eller överhuvudtaget egentligen, va? Men att människor ska... Ja, precis. Men jag menar det är ett olyckligt krig. Jag tycker att det ska ta slut så fort som möjligt. Mm. Och man borde förhandla fred och man måste lösa det så att alla parter då, så att säga. Alla parter, för det är USA och EU är inblandat här också. Men att framförallt Ryssland och Ukraina ska ju vara nöjda.
Kommer vi att skicka, eller kommer man att få behöva uppleva att svenska soldater ska ner till ukrainsk front nästa år? Det kan väl inte vara möjligt ändå, har de inte redan...
Nej, det återstår väl att se. Men det jag menar här nu är att man kan jämföra länder. Jag har ju aldrig tyckt om Sovjetunionen. Och det tror jag nog, de som känner till mig sen tidigare vet vad jag har för inställning till bolsjevism och kommunism och så vidare. Va? Men Ryssland idag är ju... Det finns ju såklart det finns ett kommunistparti i Ryssland, så är det. De har inte sett stort inflytande, men det finns. Men Ryssland av idag är ju ett helt annat land än vad Sovjetunionen var. Även om det finns såklart vissa likheter lever kvar fortfarande. Men om vi tittar på det här som jag nämnt tidigare om i andra sammanhang. Vi tittar på vad som hände 11 september 2001 i Washington. Pentagon. Och även i New York. De här byggnaderna som blev angripna på något sätt. Och rasade ihop. Och även Pentagon, en stor del av Pentagon blev ju förstört. Så det var ju en ganska så stor händelse. Men det man gör redan då inom ett dygn, det är att man börjar bomba i Kabul. I Afghanistan. Ganska direkt. Va? Och man presenterar egentligen inga trovärdiga bevis för allmänheten. Men det är klart att man kanske har trovärdiga bevis för som man håller för sig själva. Va? Men än så länge, till dagens datum, så har vi ju fått se ganska märkliga bevis. För att till exempel USA och Bin Laden skulle ligga bakom. Men man svarar alltså redan samma dygn. Och det är ett land som ligger på andra sidan planeten. Men i Ukraina så har vi haft oroligheter sedan 2014. I och med statskuppen.
Och det var ju redan innan dess var det problem mot de rysktalande i östra delarna.
Problem där, precis, men det blev mycket värre efter 2014. Och det är först 2022, va?
Som, det tog 8 år att få hjälp.
Men som Ryssland agerar. Och sen kan man ju då ifrågasätta såklart deras agerande.
Det är ju många som gör. Kunna jobba på ett annat sätt.
På ett helt annat sätt, absolut. Ja. Men här kan man ju då se hur USA då vid en händelse svarar inom ett dygn.
Ja.
Och Ryssland då funderar och överväger saker.
I åtta års tid.
Och ändå så framställer man ju alltid då USA som någon slags... Att det här är ett krig mot terrorismen. Som de själva inte ligger bakom. Alltså de har inte bidragit till att terrorismen har ökat. Utan det är ju alltid terroristernas fel. Medan Ryssland nu alltid kritiseras väldigt hårt i västmedierna. Före det här anfallet 2022. Eller specialoperationen som de själva kallar det för. Så var det ju ändå. Stod det i medierna en hel del om nazister i Ukraina och så vidare. Va? Men det har ju helt försvunnit efter det här. Nu är det Ryssland som är det enda, så att säga, enskilda hotet.
Ja, manipuleras och manipuleras en hel del säkert. Ja. Men överlag att om alla kunde bli vuxna, som de säger sig vara, och ta sans och tänka på människors liv, så varje politiker skulle i första hand driva på fredsförhandlingar fortast möjligt. Och det är obegripligt att de ens överväger att skicka våra barn och släktingar. Och, alltså det, eller er. Alltså, men...
Ja, men det är ju så här också. Så att nu har vi ju, som vi såg här nu då, fått... vi kommer att få i år, eller 2025 här, så kommer vi få, eller vi får, men alltså USA kommer ju få en ny president och en ny administration. Ja. Det kommer se väldigt annorlunda ut. Och tydligen så är ju då även Elon Musk kommer ju få en viss roll i det hela. Jo, det verkar ju vara en ganska
men
så...
Men det är jättemånga som sätter sitt hopp till Trump och ny administration.
Mm.
Och vi vet ju inte hur han tänker eller så, men om man tittar närmare på... finansiärer och intressenter där, så kan man, vilket jag tycker det är värt att göra, för de har väl ändå någon talan i, de har lagt massvis med pengar på att driva fram honom. Vad vill de här vad vill alltid finansiärer i bakgrunden? Mm. Vad har de för krav på honom? Och kommer han att kunna agera med dem, mot dem, eller hur kommer han att tackla det där? Och att, det är inte säkert att det blir som man hoppas att det blir, utan något annat. Men det visar väl sig 2025.
Ja, det som de brukar själva säga i USA. Där, follow the money brukar man säga.
Just det, follow
det är kapitalet money som styr.
Mm.
Men vi kan väl hoppas att moralen ska styra.
Vi kan hoppas.
I år.
Vi hoppas.
Det här året. Och att vi kan få en lite mindre konflikter i världen kanske. Och att Trump och de övriga här nu i USA faktiskt ändå vill få till någon form av fredsbehandling. Både kanske då, framförallt i Ukraina som man har sagt då, men kanske att man kan göra någonting även i andra delar av världen där det är oroligheter.
Ja, att vi alla som vill ha fred faktiskt lite grann ligger på våra egna politiker, att de inte tar för givet att de kan planera in våra barn i aktioner på andra ställen som... när vi egentligen vill ha fred naturligtvis. Så att var och en kan dra sitt lilla strå till stacken, det tror jag.
Absolut, och jag är helt övertygad om att Saab även fortsättningsvis kan exportera vapen till länder i form av att använda de här vapnena då i preventivt syfte, det vill säga visa upp att vi har en viss arsenal här, så att ge inte på oss, för då kommer det hända saker. Och har man då helt enkelt Saabs grejer, ska jag inte sitta här och göra reklam för vår industri kanske, men jag sa ju här i vårt tidigare program att vi är väldigt bra här i Sverige på väldigt mycket.
Mm.
Och vi får väl hoppas ändå, tycker jag, att, Sverige, att Saab och Sverige får ett gott rykte i framtiden som ett land som faktiskt exporterar vapen till länder som vill använda vapnena i, och vapensystemen i avskräckande syften och inte i syfte att använda dem omedelbart i pågående konflikter.
Ja, visst.
Det får vi hoppas på. Mm. Och vi får hoppas också... Det önskar vi i alla fall här, att den nya administrationen i USA här, att den kommer att vara positiv i förlängningen i alla fall för oss här i Sverige.
Mm. Mm.
Och att vi ska ha goda relationer med den här administrationen i USA. Mm. Trots att 85% av människorna i Sverige som läser Svenska Dagbladet och som läser Aftonbladet och Dagens Nyheter... och Expressen och lyssna på Sveriges Radio och titta på TV4 som ogillar Donald Trump och Republikanerna och Donald Trumps administration, att de ändå att vi ändå då helt enkelt ska kunna känna att vi kan dra nytta utav deras fredsprojekt världen över.
Har de ett sådant tror? Jag tror på att man ska tänka själv hela tiden, man får nog ta allt med nypa salt nu med.
Det är viktigt.
Hoppas att det är bra, det sista man.
Absolut, som överger människan. Och idag så har vi pratat om det här med hälsa. Och själv så ska vi väl se, det är ju fastetider här snart i början på året. Och jag har hört att det är just i februari månad är den månad där det är bäst att just fasta. Och hur det hänger ihop vetenskapligt, det vågar inte jag. Ja, det vågar jag faktiskt inte säga. Men mitt längsta uppehåll hittills i alla fall är ju i alla fall 4 dygn på bara vatten.
Oj, oj, oj. Nej.
Så att, och det ska ju vara väldigt nyttigt för levern i alla fall att få slippa processa massa matprodukter och grejer under en viss
ta det
tid. Och så får vi se hur det blir med kaffe och te och bullar och annat.
Yes. Okay.
Men vi vill i alla fall önska våra lyssnare en fortsatt trevlig vecka. Mm. Och vi hoppas också att precis att det nya året ska bli framgångsrikt. Ett framgångsrikt år för er alla, ni som lyssnar.
Mm.
Och Annie, har du några slutord?
Tänk själv.
Ja, det låter bra. Det ska jag försöka göra i alla fall. Mm. Så att ha det så bra nu och på återhörande, kära lyssnare.